som vi gör det. Tänkte jag fråga dig först när du flyttar hit till Engelsberg.
Jag kan dra hela historien.
Ja, gör det.
Jag är född alltså i Karlberg.
Ja.
Det är grannsocknen.
Ja, det vet jag vad det är.
Ja. Mm. Och där bodde jag med mina föräldrar fram till 1915. Då flyttade de till Norberg.
Mm.
Och där bodde jag sedan. Och det gick jag i skolan ända fram till 1942. Då flyttade jag till Engelsberg.
Mm.
Jag har varit våran på sedan dess.
Alltså. Jag frågar vilken anledning du flyttade hit då?
Jag började först. Jag gick i skolan då, som sagt. Och sen gjorde jag militärtjänsten. Och sen fick jag arbete vid Högfors. Sökte jag an och fick arbete vid Högfors. Först var aktiebolag som tillhörde
utan
koncernen. Och där började jag den 7 februari 1937. Och det var jag anställd då i 5 år fram till. Då blev jag flyttad i till Engelsberg, för då hade de startat en ny industri här i Engelsberg.
Oh, ja.
De hade legat ner, den hade legat ner då sedan 1924. Så tog de upp en ny tillräkning här och då byggde de om lite grann i den här tegelbyggnaden som hade varit ett valsverk tidigare. Den hade valsat ut järn.
Ja, ja.
Där byggde de om och inrättade en ny fabrikation. De väljade nu en tillverka smides detaljer och sådana här saker. Vad ska jag säga?
Vad blev det för något av det?
Det var alltså dörrskyltar och sådana här grejer som de tillverkade av rostfritt material.
Mindre saker av rostfritt.
Ja, mindre sådana här saker. Men det var under kriget och andra världskriget. Och vid beslag på den här rostfria fronten. De fick inte användas hur som helst, utan de skulle bara användas utav plåtarkryp och sådär skrot. Skrotplåt mera. De fick inte användas utav annat material. Och då gjorde de sådana där, ibland får göra sådana här små detaljer. Men så kom krigsmaterialverket in och ville att man skulle tillverka kantiner och såna där saker. Och material för krigs eller arméns köksutrustning, så att säga. Och den skulle vara ett rostfritt material. Det var alltså stora karotter och grejer som fräsades det här i den här verkstaden. Och den verksamheten pågick 1,5 år. Den började 1942 och höll på till 1944 ungefär. Då la de ner den verksamheten och flyttade över maskinerna till Rossie Andersson, som var ett företag som låg i Sundbyberg.
Jaha.
De också tillhörde Olsson-koncernen.
Jaha.
Och de övertog sedan den där tillverkningen. Och då lades den här verksamheten ner i Engelsberg. Och sen låg den ner fram till 1949. Och folk här omkring, de sa att det blir aldrig någon verksamhet i Engelsberg någon gång. För det är ingen som eller det var nog en startare här som ville gå det omkull. Alltså det blir inte någonting av det.
Nej.
Men då startade de en ny verksamhet. Då började de få tillverka ventiler, alltså kranar och sådana saker. Utan rostfritt stål, rostfritt material. Och den verksamheten startade då strax för midsommar 1949. Och den pågår än idag, den verksamheten. Så den har ju fått sedan ända sedan 49 då alltså.
Mm.
Nu är det ju snart, den är snart 50 år kan man säga.
Mm.
Och den sysselsätter idag, tror jag, de är cirka 15 anställda här.
Alltså,
det har varit som mest har det varit om närmare 30 anställda här. Men nu är det dalat igen, så nu är det ungefär 15. Jag vet inte riktigt hur många det är, men jag skulle tänka mig att det är så ungefär. Själv har jag varit pensionerad alltså 1979. Alltså.
Mm.
Ja, jag var det här då från 42 till 79, 37 var jag här som kompassör.
På bruket?
På bruket. Jag jobbade i nya kontoret som kallade det här. Till den
det här
byggnaden som var ute på kvarn här.
Ja. Det här röda fina. Mm. Ja.
Och den byggnaden, den är inte här från den i Sverige utfungen. Utan den är flyttad hit ifrån Dalafloda.
Jaha.
Ja, det har den stått en gång. Det har varit en jättegård en gång i tiden.
Jaha.
Den flyttades hit här. Det var nämligen så att generaltonsen Axel Axelsson Jonsson, han var mycket intresserad av allt som var gammalt och fint sådär.
Mm.
Och han for ju runt i bygden och då såg han det huset. Och det tyckte han var så stiligt och det tänkte han, här ska vi flytta lite till Engelsberg. För att i Engelsberg skulle de få lägga ett huvudkontor för hela Jonsson-koncernen.
Jaha.
Tänkte ja. Han sig.
Mm.
Det blev ju aldrig så. Men de hade ju verksamhet igång här då. Från 1918 och fram till 1924. Då lades verksamheten ner här. Då var det full rulle här då. Så den här byggnaden kom hit 1917.
Mm.
Och utfördes här då.
Då har den funnits länge ändå.
Den har funnits länge. Mm. Den har funnits här på 60 år. Eller, nej, 70 år.
Den har bara...
97 är nu, ja. Det är 80 år alltså.
Och den har bara fungerat som kontor den? Eller?
Ja, jag har varit.
Mm. Hur många var ni på att jobba på kontoret?
Ja, först och främst var jag, första tiden var jag ensam där.
Mm.
Så fick jag en likade hjälp.
Mm.
Så småningom. Mm. Efter ett år eller någonting sådär. Sen hade jag väl lärt upp en hel del flickor. Det kom ju nya flickor undan för undan här alltså.
Mm.
Men jag var som sagt var ensam den första tiden alltså. Jag skötte bokning och kassör och slavning. Och då fanns här ungefär 80 man var det lantbruket då. Alltså.
Mm.
De arbetade dels på lantbruket här. Det var ju rätt mycket folk anställda. Engelsbergs bruk består av tre gårdar. En gård som ligger 4 kilometer norr om Engelsberg som heter Slutsvård.
Ah, ja.
Och sen är det en gård som ligger 8 kilometer söderut som heter Murtögård.
Mm-hmm.
De där tillhörde då Engelsberg. Det här var alltså huvudgården.
Mm.
Och sen fanns det då, det finns ju inga åkergräv runt omkring här.
Så spannmålet och det skulle gå
utan
hit?
Utan de hade åkrarna låg i periferi runt omkring här alltså. Och den största gården, det var Mursjögård. Det var största arealen alltså, den var någonting på 70 hektar eller någonting sånt där.
Mm.
Totalt hade de över 300 hektar som...
Som var åkerareal.
Ja. Ja. Och sen fanns det 1,5 eller 1600 hektar skogsmark.
Mm-hmm.
Det var ju värdefullt att säga. Den använde ju, de kolade ju där och använde ju det här kolen i milerna, eller i hytterna alltså.
Ja, det måste ju ha varit mycket som användes till det.
Den här hyttan, den var ju inte, den var igång bara fram till 1919. Den gick ju från 1700-talet någon gång, eller 1500-talet ska jag säga.
Mm.
Och fram till 1919.
Mm.
Då lade man ner verksamheten här. Och så stod det här som ett museum.
Mm.
Generalkonsul Axel Axelsson Jonsson var mycket mån om att det här bruket skulle bevaras då. Så han såg till att byggnaderna underhölls. Och de underhölls årligen. Gick de igenom och man underhöll dem så att de inte skulle förfara sånting.
Mm.
Och sen när man kommer fram till 1974, då startade de någonting som heter Engels, eller Europeiska byggnadsvårdsåret.
Mm.
Då skulle man ta tillvara byggnadsminnen och sådana saker från forna tider. Och det här skulle visas upp vid en, man skulle låta det bli öppet för allmänheten då. Och då hade man igång och restaurerade olika industriminnen i Sverige och ute i världen för övrigt. Sverige, de valde ut 3 olika motiv. Det var Falun som var en gammal koppargruva.
Mm.
det var Visby som var en gammal hansestad och hansan hade alltid tillträde. Det skulle man också visa upp i ett bergslagsbruk, tyckte man, för att järnindustrin
den har varit väsentlig
och signifikativ för Sverige.
Mm.
Och då satsade man på de här tre objekten inför det här byggnadsvårdsåret. Alltså. Och sen har ju det här utvecklats så småningom. Nu har det ju blivit världsarvslistan som du vet. Det har ju blivit unikt i allra högsta grad det här alltså.
Det är ju bra, det
och sen,
kan ju bevaras.
Sen finns ju en annan industri här i Sverige, eller har funnits, som också är unik, och det är ju oljeväder.
Ja. Mm.
Man importerade olja från Amerika och asfaltprodukter från Tjeckoslovakien till exempel.
Mm.
Man tillverkar ju vissa asfaltprodukter också här och där ute på olja.
Men hur var det, för att gå tillbaka till det här med jordbruk, hade de mycket betesmarker, hade de mycket djur?
Ja, också? Det hade de. De hade totalt hade de ungefär 100 nötkreatur och ett 20-tal hästar. Mm. Och de var uppdelade på de här tre gårdarna då. Så här fanns det då ett 40-tal nötkreatur och en 8-10 hästar någonting. Alltså. Mm. Snusbo hade ungefär lika många nötkreatur och sex eller åtta hästar de hade också. Och sen hade de likadant på Mursjögård. Fast där hade de mest ungdjur på Mursjögård, för de tog de ungdjuren alltså. Och de gick ut och betade då.
Ja,
mycket betesmark där nere. Och den här verksamheten lades ner 1960. Mm. Då upphörde lantbruket. Mm. Då lade de ner all lantbruksverksamhet.
Mm. Vad hade de och beta på här då, de som var här på gården?
Ja, de hade åkrar som låg ut mot sjön alltså här.
Jaha.
Och sen och ut mot omvändning alltså hade de lite vänt.
Ja, ja.
Och sen hade de fält här uppe på Stavvägshållet till också.
Jaha.
Så där betade korna.
Ja, ja.
Och då var de anställda. Här hade de en lagårdsförman och en andre man i lagården. Och det var två lagårdsförare på den tiden. Och sen hade de en mjölkerska.
Ja,
hon mjölkade inte, utan hon mätte ut mjölken. Alltså.
Mm-hmm.
De hade ju mjölkmaskiner.
När infördes det då?
Det ja, vara... det vet jag inte. Det fanns ju när jag kom hit alltså.
Ja, det var inte
det
så.
Det har ju varit tidigare.
Ja.
Som de hade det.
Men det var mjölkmaskiner.
De mjölkmaskiner då, men de hade ju ett försäljningsställe för mjölken. De byggde ju en liten avdelning på sidan av lagen där de sålde ut mjölken sen.
Jaha.
Som man fick köpa det.
Till vilka som helst eller bara
ja,
de som?
Ja, till och sen hade man distribuerade mjölk också. Man hade ju en som körde ut mjölken mest.
Mm-hmm.
Körde ner den ut. Och till Konsum Reveny som
ja, ja.
Ligger.
Och det hör talas om att de var och hämtade mjölk där. Ja, men jag visste inte varifrån den kom.
Jo, den kom härifrån. Då körde de ner. Och sen, men sen var det då folk efter vägen som också hade mjölk. Och de fick lämna sina mjölkflaskor. Och det där tog mjölk. Husken med sig alltså varje dag, varje morgon. Så det mättes upp här i lagen då. Sen distribuerade han ut det där.
Alltså.
Och så skrev vi ut räkningar på det där. Det gjorde vi från kontoret. Alltså.
Ja.
Vi skrev ut räkningar på mjölkleveranserna.
Hur var det förvarat då, mjölken då?
Ja,
när de körde ut den?
Den var förvarad i små flaskor som var en hade då. Alltså, du vet, de hade ju brottflaskor alltså. Som...
Ja, det gick de ju hämta i.
Ja, men det hade de också när de körde ut den.
Ja.
Men sen hade de levererat dem i större 50 liters flaskor till Konsum Reveny som mätte ut mjölken sen till publiken, eller folk som fick komma dit och hämta mjölken.
Ja, ja. Sen
Så att, och sen separerade de ju mjölken här, så de fick ju grädde också, de sålde ju grädde och så vidare.
Mm.
Så och den verksamheten lades ju ner också då, ja. I samband med att lagen lades ner 1962, alltså.
Ja, det är klart.
Månader,
så kött och sånt där, det är också, var det någonting eller var det
nej,
just de på bruket
som hade? De hade ju en slaktare som bodde här nere vid Nittrifondien, det hade de ju slakteriet.
Mm.
Han var ju privat man, så att säga. Och han köpte då upp klackdjur härifrån som han slaktade sedan och så sålde.
Ja,
och då for han ut och sålde, han är ju bil så han körde ut varorna. Han var ute i korven och så där vidare och distribuerade köttvaror. Och så hade lite annat också naturligtvis.
Vad användes hästarna till då?
Hästarna använde de i skogen.
Mm.
Och körde ju alltså rakta fram timmer och så vidare. Bärkål och sånt där som tryten alltså. Hästarna var ju... Och sen använde de ju då i lantbruket också. De hade ju inte traktorer på den tiden. Det kom ju inte till förrän... De hade ju traktorer i början på 40-talet, slutet på 30-talet. Alltså började med traktorer. Alltså. Mm. Här hade de en traktor då alltså. Lantbruket.
Mm-hmm.
De körde för alla tre gårdarna.
Mm. Men hade de bil, de som, där, när kom det in då?
Man ja, säger, men man... det var ingen cykel och en vanlig då.
Det var vanligaste.
De bilar kom nu inte till. Nu står det en bilar utanför verkstaden. Men det fanns ju inte på den tiden. Jag började, då var det ju cykel alltså.
Ja.
Jag hade ju cykel också. Jag köpte inte bil redan 1960. Fast jag tog körkort.
Tidigare.
Jag tog körkort 1934 alltså.
Jaha. Men det var inte de här som, de som var högre satt, det var inte någon av dem som hade bil här då?
Jo, det var det ju. Det började ju då att ha bilar alltså. Den som var chef här då, han hade ju bil.
Mm.
Han hade en tung Volvo som vägde 3 ton tror jag.
Ja.
Ja.
Men folk var inte imponerade då att gå titta.
Nej då, det var nog inte. Det var inte så vanligt med bil för inte.
Var det många som bodde här kring själva bruket om man säger?
Ja, på bruket var det ungefär 100 personer totalt.
Mm.
Vad ska jag säga, att det var nog lite liggande 50-tal alltså. Det var väl, jag ska säga, 30-40 familjer fanns det ju här då alltså.
Mm.
Och de arbetade i bruket allihopa då.
Mm.
De bodde ju i husen som ligger här uppe.
Ja, de bodde även i de husen här uppe.
Ja, de är ju byggda 1917.
Stora slaggabon, de som kallas för dem.
Ja, bodde slaggabodarna där nere. De
hörde inte till.
De hörde dit och det bodde också folk.
Ja.
Men de är ju från längre tillbaka, de är från 1900-talet.
Men de här, det här uppe?
Eller tidigt 1800-tal kan man väl säga att de är från.
Uh-huh.
Sen lilla Klagabo här, det kom ju till, och det är ju också gammalt alltså.
Ja.
Det är ju gamla, där de har försäljning.
Mm.
Alltså, som Sonja var sådana.
Mm. Men
när... det var ju bostadsbyggnad tidigare, där bodde lagors, en tidigare lagors kvar bodde där.
Mm.
Hette Eriksson, han bodde där alltså. Ända till han, och hans hustru levde ju längre än, han dog ju tidigt. Men hon levde, hon blev väldigt gammal, hon blev över 90 år.
Uh-huh.
Och hon levde, jag vet inte när hon dog, men det var någon gång på 40-talet som hon dog alltså.
Mm.
Sen har den stort sett tomt då alltså, och sen när den här industriverksamheten började på Engelsberg då, eller turistverksamheten började, då inrättade de ju det slaggaboden alltså till ett sånt där, ja det skulle ju bli alltså uppvisningsställe alltså.
Så det stod tomt från 40 till fram till?
Ja, fram till 74, senare också.
Mm.
Ända fram till, det var tomt ända fram till jag blev pensionerad. Så då, men jo, då hade de börjat med, 74 började visningarna här alltså.
Mm.
Då började de ju guidningarna här. Så att jag började jag också delta med bärgningar ända fram till så jag blev pensionerad. Då fick jag ta hand om hela livsverksamheten ett tag. Alltså.
Mm.
Och jag gjorde ju, totalt gjorde jag väl 1800 guideturer. Från 74 och fram till jag la ut av det, vad kunde det vara? Det var bara 100 vitaminer. Men jag höll ju på bra tag efter sedan jag hade blivit pensionerad. De sista 5-6 åren som jag inte har guidat här.
Mm.
Det var väl ungefär 1990 någonting.
Mm. De här andra bostäderna här uppe vid gamla banan som de säger, de här, när kom de till då, vet du det?
De kom till 1917.
De kom till 1917 också?
Ja. De byggdes då i samband med att den här verksamheten kom igång här i den här, alltså man tog ju upp den, man hade ju valsverk här och den järnet som man använde sig, det som man valsade ut här, det tog man från andra industrier där, eftersom hyttan hela lades ner 1919,
ja,
så fick man då skaffa material från annat håll. Och då tog man det från ett annat bolag som tillhör jordbrukskoncernen som heter Högfors FO-aktiebolag som ligger en mil norr om Engelsberg. Högfors kanske du känner till. Där har de ju två stycken hyttor, va.
Mm.
Och de tillverkar ju backjärn. Det tog tid och valsades ut där alltså.
Mm.
Den valsen pågick då fram till 1924 för att rasna ner. Och att 5 år efter sen hyttan här hade lagts ner, då lades ju även den här medjan ner.
De byggde alltså bostäderna där uppe på grund av att det skulle bli många arbetstillfällen och folk skulle flytta in.
Och, det byggdes, det planerades då för 10 bostäder, så de, och 10 olika bostadshus numrerade från 1 till och med 10.
Mm.
Men 3 hus finns inte. 1, 2, 3, 4 och 5 finns. 6 finns inte. 7 finns, men inte 8 och 9. Och sen är det, finns 10. Så 3 hus försvann genom att folk såg och använde virket och elda upp. De använde det som virket, de stal virket. Det kom hit alltså.
Jaha.
Färdig tillverkat, vad heter det, prefabricerade byggnader kan man säga.
De var felgjorda?
Nej, prefabricerade betyder att de är förfabricerade.
Jaha,
de kom hit i delar.
Ja.
Så den reste upp
dem
här.
Ja, det förstår jag.
Ja.
Mm.
Det var alltså en byggnader som man byggde upp. Vilket var färdigarbetat, så det var för att resa byggnaderna.
Mm.
Men då stod de det där virket, 3 utav husen, så de kom aldrig.
Att slita lite grann.
Sen ligger det ett hus som heter Fridhem som ligger uppe på backen här.
Ja, det har hört till det här också.
Det har jag hört till. Där bodde Lagårdskarn och jag bodde alltså landställare, lantarbetare i det huset. Alltså, Lagårdskarn till bland annat.
Mm.
Och hur man kallas.
Ja, och så ska det vara ett litet torp där uppe också.
Ja, sen ligger det ett hus. Och det heter Gundegården.
Ja, och det hörde ju också till.
Det hörde till, ja. Och allt det där är sålt nu. Det är, så det är ju Carl Hedin som har Hedin och Fagerstad.
Jaha,
de äger det alla husen. Utom en del som har köpt in utav de som bor i husen.
Mm.
De har ju köpt in dem alltså.
Mm. Men sen de här stora slaggabon, var det mera gjort som järnvägsbostäder en gång i tiden eller?
Nej.
Det är det inte, det har bara hört hit alltså.
Det har varit lantbrukarbostäder.
Ja.
Ja, det var inte lantbrukarbostäder heller. Utan det var ju industri. Och sen arbetade i hyttan och sådär.
Ja, det var de som bodde där.
Fast när jag kom hit 1942, då var det ju andra hyresgäster som bodde där. Och en del av dem hade arbetat mycket tidigare och var pensionerade och alltså, som bodde kvar.
Ja, ja.
De hade ju inte så mycket med bruket, men hade haft med bruket att göra,
ja,
kan man
säga.
Det var, man hade flyttat sin anställning.
Mm. Det här som ligger här, det är någon som...
Ja, smedbyggningen kallas
det. Ja. Var det någon folk där?
Har du inte Holger Andersson kallar han det för smedbruket va? Känner du igen det namnet?
Nej.
Alltså, han kallade det alltså för smedbruket. Alltså, de sa det här i Engelsberg. Det var ett namn som gick. Det heter smedbrukningen va?
Jaha.
För det bodde smeder där alltså.
Jaha.
Och det heter som sagt smedbrukningen. Men han kallade det för smedbruket. För det sa de att det är för smedbruket.
Var det folk som bodde där när du kom dit?
Ja, det var det.
Jaha.
Det byggdes om sen helt och hållet och rev ut hela innan ett byggande helt och hållet från 1940-talet och 1948-1949. Och sen har det, så nu är det ju fyra lägenheter där i huset. Förut var det åtta lägenheter. Det var ju väldigt små då alltså.
Ja, man kan ju se det.
Ett litet rum och lite kök.
Ja, det ser ut som att man...
Då hade ju inga stora lägenheter på den tiden. Det här huset bodde vi i Fruktoren som var lantbruksinspektor. Han hade hand om skog och lantbruk. Han förvaltade det. Och sen bodde jag också på herrgården. Alltså.
Bodde han ensam här? Han som...
Ja. Så det har varit chefsbostad här kan man säga.
Ja.
Sen har ju basscheferna bott där. Alltså.
Mm.
Sen 1977 då flyttade den sista platschefen härifrån och då fick vi lika övertaget att flytta in.
Mm.
Det var där för att isolera det här huset. Den gamla trotjänare hos Jonssons.
Ja, var bodde du från början då?
Jag bodde i ett hus som heter Halvvägs.
Man går över dammen där.
Ja, just det. Det ligger ute efter man går gamla banan alltså.
Mm-hmm.
Och innan man kommer fram till järnvägsövergång som går mot Fagersta va. Jag tror hur det ser ut här nere.
Ja, det är som om man säger åt andra hållet om det
alltså,
går över.
Järnvägsstationen ligger där. Så ligger, går det en järnväg som går så här va.
Mm.
Så går det en järnväg upp mot Hornberg. Där, alltså, framför där ligger det ett hus, ett långt hus, det är 16 meter långt och väldigt smalt.
Ja.
Det kallas för halvvägs, det ligger halvvägs mellan herrgården och bön.
Mm.
Det kallar de det huset för halvvägs. Och där bodde jag först. Sen flyttade jag över järnvägen till ett litet torp som ligger på andra sidan järnvägen, där som går mot Fagersta. Och det heter Sjönäs.
Är det när man går över bron?
Ja, när man går över bron och så går man väg ner till vänster då.
Till höger.
Och där bodde jag sedan. I Halvvägs bodde jag från 1950 till 1961. Och i Sjönäs bodde jag från 61 till 77. Första tiden bodde jag i det här huset som ligger mitt emot det gamla kontoret som kallar vi det här va. Det bodde jag som ungkarl. I sjuårsraken som du säger. När jag gick med då. Det är från 42 till 49. Då var det i oss. Alldeles
ja. Det är det huset som...
Ja, det ligger där som mitt och gatan.
Var det några fler som bodde där? Eller?
Nej, det var bara ett rum på norra ändan. Det har varit kontor en gång i tiden och laboratorium. För den gamla hyttans tid då hade hon laboratorium där de provade järn och sådana saker.
Ja.
Sen på övre botten var det ett rum och där tog de in sådana här gäster som kom hit tillfälligtvis. De hade som överlivningsrum kan man säga. Men det var, sen var det bara det rummet för några gavlen och sen var det kontorrum. Som hon sen inledde till råd för elektriskt material.
Jaha, det finns inte kvar som...
Nej, det finns inte kvar som kontor längre. Och där satt jag 14 dagar när jag kom hit innan jag flyttade över till det stora huset.
Ja.
Och det var inte möjligt att flytta in där då. Det var så vintern när jag kom hit den 12 mars.
Jaha.
Då hade de inte kunnat hunnit få det huset värdet som man kunde vistas i det. Alltså.
Nej.
Och den var moderniserad och den byggdes ju lite vattenkund så det installerade nu värmeledning och så där vidare. Så
jaha.
Det var ju modern alltså. Efter man, den tids.
Ja, det måste det ju ha varit. Måste ha varit riktigt modernt.
Ja, det var modernt.
Inte alla som hade det då ens.
Det borde det väl, vet ni, mycket folk som inte det för den två. De hade en jägmästare kallas han ju. Han hade hand om skogen, Valtarskogarna.
Mm.
Han bodde där, eller inte bodde där utan de hade ju kontor där.
Alltså.
Ja. Mm-hmm. Så det här kontoret på andra sidan, det var som liksom filial till Högfors. Och där hade de ju kontorpersonalet satt. Alltså.
Mm-hmm.
Det huset var bara av underordnad betydelse kan man säga.
Mm.
Ja. Har du någon sida på det?
Ja då. Någon.
Ja, vi tar på sen då.
Vad ska vi hitta på sen då? Jo, ja, man undrar hur det var här på somrarna och hur livet var överhuvudtaget.
Ja, vi hade kul.
Ja.
Det var... På den tiden så hade man, det var midsommar till exempel, då hade man midsommarstång, reste man, den reste ut i den där flagg, det står det, en flaggstång satte ju ute på gräsmattan där borta. Där reste man en majstång.
Mm.
Den kräddes då, brukets befolkning, ungar och hela padrullan samlades. Var ute och plockade blommor och sen vann man kransar och sen lövade man den där stången och sen var det sommardans. Då var det alltid någon fjol eller dragspelare som spelade och sen dansade man och lekade och det var stort.
Det var mest folk från bruket då som var med på det?
Ja, det var allt folk alltså. Men sen var det det så, sen var det byggnaderna här, det var ju att eftersom folk dog så var ju byggnaderna sålda till sommargäster, eller folk som bodde på sommaren. Så det blev allt mer och mer sommarfolk som kom hit då.
Mm.
Så, och de deltog ju i det här bruksgrupperna som hade.
Ni hade inga andra sådana danser eller någonting sånt?
Jo, ja, de byggde en dansvana sen också. En transportabel vana, den gjorde ju ordning sådana här plattformar kan man säga som man sen kunde samla ihop till en bana då. Alltså.
Mm.
Och den där staplade man ju upp på vintern och den tog sig fram på sommaren. Alltså.
Ja, och den fanns här nere också då?
Den la man ut här på plan någonstans och då dansade man.
Jaha. Ja, kul.
Det var ju bara hemma i Olav. Det var ju alltid någon som kunde spela dragspel eller Olav. Så, så musik fanns ju.
Och jularna alltså?
Det berättas för mig, att här nere vid Smedlingen.
Ja.
Där dansade de på gräset förr i världen. Alltså. De hade alltså tillställningar på lördagskvällar och så vidare.
Jaha.
Ungdomen, när de dansade då. Och hade de någon sån... Ja, de hade inte musik heller utan de sjöng då till danserna.
Jaha.
Ja, det var ju länge.
Ja, det är långt tillbaka men det är kul att veta.
Det har ju förekommit ner så har de berättat för mig. Alltså. De berättade ju sådana här gamlingar som, ja, när jag kom dit och jag var ju väldigt dum. De inte intervjuade de gamla. De kunde ju så mycket naturligtvis. Jag tittade, jag bodde, men på den tiden var det ju inte...
Nej, då tänkte man inte så.
Det var ju inte någon som ville dokumentera sånt där. Alltså, man tappade, men en del fastnade väl gärna på en i alla fall. Alltså, man fick höra det som man tyckte var intressant. Alltså, det stannade.
Jo, det är... Julfirande och sånt, hade ni det ihop också någonting? Eller?
Ja, det hade vi. Men det kom det till för senare tider, alltså då fick man, hade man en lokal, den är driven numera, den lokalen låg nere ut efter ån.
Jaha.
Där hade de julfester på vintern, ja, jultiden alltså då, och samlades där vintertid till lite fester och så där vidare, och födelsedagskalas och sånt här. Ja,
det var det inga tomtar och sånt som kom?
Ja, det hade de också.
Jaha.
Ja, Nej, det var ju folk och inkluderad på den tiden. Nu är det ju TV som stör allting.
Ja.
Men förr är det nog inte folk. Och då gick vi till varandra och så där vidare.
Mm.
Vi har några kompisar till mig. Vi samlades och vi tippade en gång i veckan. Då samlades vi då. Kararna de tippade och de bokade kaffe och sen drack kaffe. Det var det trevligt. Så tippade vi en rad och så vann vi ju aldrig någon gång. Men vi fortsatte väl i alla fall. En annan gång kanske gick en tidigare och sådär.
Ja.
Satt några kronor.
Men utgick det någon, om det om sån här julotta och sånt där, och utgick det någon vagnar härifrån då? Eller
nej,
något sånt? Det åkte aldrig på något sånt.
Det gjorde det inte.
Nej.
Det var en torsöver. Privat så att säga. Ja, längre tillbaks då hade hon nog. Då hade nog värde dit åt de utredare, vill jag tänka mig.
Mm.
Det fanns ju ett stall där nere, ett flygstall som låg utefter landsvägen. Det är rivet nu det huset. Men det fanns ju då de parkerade hästarna där som de var i kyrkan alltså.
Mm.
Så att det har ju varit i den gamla tiden, säger
jag. Mm. Var det många som hade båtar och var ute någonting på?
Ja, de båtar var ju vanligt att de hade ett omämningen här. Alltså, det var ju, jag var ju alltid intresserad av sjön.
Nej.
Mina söner hade båt ett tag, de övertog en gammal eka. Jag hade väl fått i sjön en gång tillfälle.
Men inte andra, som, han som var herreman på bruka, det var ingen av de här som var ja,
de
hade
Kina? De hade en stor båt alltså, men den har inte varit bruk sedan jag kom hit alltså.
Nej.
Den hade de haft tidigare alltså.
Jaha, men de hade inget då på somrarna att få ut i.
Nu vet jag inte vad den båten har tagit vägen, men jag tror att den står kvar i något sjuk nere vid sjön alltså.
Mm. Du minns inga om det var något kalla hårda vintrar eller något annat storm eller ja, något väder, enormt varma
somrar. Sina 40 då, och en beredskap, då var det en kall vinter. Och väldigt kallt då.
Mm.
Jag låg ju beredskap från 40 och fram till 44. Jag var inkallad. Två gånger var jag inkallad. Militärtjänst. Mm. Jag låg upp i Norrland, låg nere i Skåne, låg i Värmland.
Mm.
Jag fick ju flytta och fara.
Mm.
Den tiden. Jag var ju ute, eller utrustad i Uppsala.
Mm.
Sen fick jag åka till Skåne och där låg vi på bevakning i en månad ungefär. Sen flyttade vi därifrån upp till Haparanda och där låg vi sedan ett par månader, alltså ända fram till juli kom vi dit, ja. Alltså juli och så låg vi kvar till september, 19 september, då flyttade vi hem till Uppsala igen, då fick vi någon permission ett tag. Men sen var det väl igen och då, den gången blev det Värmland alltså.
Mm.
Älna på Klotterberg alltså.
Mm. Ja, det kanske är besvärligt att prata så länge också.
Ja, det är jobbigt.
Mm. Men du minns ingenting särskilt just härifrån och oväder eller någon sån varma somrar eller något sånt här speciellt?
Jag var 1954 var det.
Mm-hmm.
Då var det ju vid 13-årshelgen. Då var det sån väldigt oväder här alltså. Det var en stormfällning. Det ramlade kul så mycket skog här som de fick ta reda på sedan alltså.
Mm.
Så det kom sån där storm och fällde en hel massa skog. Det var väl inte så mycket snö på den tiden. Eller då, 54, inte så att, och de stod inte så väl rotade.
Nej.
Det var sådana här stormfällen som man kan säga.
Mm.
Vindfällen som vi säger.
Mm. Det har inte hänt något dramatiskt här då på bruket, att det har blivit några eldsvådor eller att det har hänt några andra olyckor med smeder?
Men det var för senare tider, det var ett hus som kallas för Björnhålet. Det låg på andra sidan järnvägen här och brann 1965.
Mm.
Det var en slagstensbyggnad. Byggd av slagsten.
Mm-hmm.
Och den var ju helt hållet raserad. Hade de gjort om den, byggt om den invändigt och den användes som uppehållsrum för en personal som arbetar på arkivet.
Mm-hmm.
Alltså, det här arkivet kom till 1960.
Mm.
Centralarkiv som ligger i Lagom.
Mm.
Du vet du. Och den personal som då skulle jobba där, då kom en del från Stockholm. Alltså en del var ju bosatta här på platsen.
Mm.
Alltså, de tog ju in folk som inte var direkt arkivkunniga, men de lärde upp dem. Alltså.
Mm.
Men personalen kom ju från Stockholm. Alltså, mm. Så skulle de ha någonstans att vara när de bor, när de arbetade här.
Mm.
Och då bodde de i ställen i ordning i de gamla bruksbostäderna. Den där bruksbostaden som heter Björnhålet.
Mm-hmm.
Sättes i ordning då. Men sen var det nog elektriskt fel i den där. Så den tog elden en morgon. Och växte jag utav brandlarm. Alltså då stod det huset i ljusan låga. Så rann det ner i ett håll.
Mm-hmm.
Det som var brännbart, vill säga.
Mm.
Den raserades resten då.
Mm.
De revlar.
Mm-hmm.
Annars hade det inte skett några stora olyckor. Och inte hade det inträffat några större olyckor heller i vägplan och sådär vidare. Ja, det har väl bara några olycksfall i så fall.
Mm.
Det var några större grejer eller?
Nej. Har det varit några nära storheter på besök eller någonting som du minns där, eller någon berömdhet?
Oh, ja, det har det varit. Jag har ju haft mycket besök då, sen det blev polis här, så har det mycket folk som har besökt. Och det har ju kommit mycket folk från utlandet alltså.
Mm.
Jag har haft ryska delegationer där och från alla världens alla håll har det kommit folk.
Mm.
Amerika och det där som vi har guidat runt här.
Mm.
Alltså.
Det är inga speciella då minns.
Vi har klarat oss med engelska kan jag lite grann, men
ja.
Med tyska har jag kunnat en gång i världen, men jag har ju hunnit glömma det. Men engelska har jag ju guidat på,
alltså
svenska förstås. Svenska har jag haft rätt för att prata förr i världen, men det har jag inte nu.
Nej, men du minns inget speciellt sådär från guida omkring eller som...
Det är annat än historia var här nu, men det var ju år det.
Ja, men det finns inga andra som längre tillbaka som genom
åren. Frisvillan var ju här och filma. Och han filmade ju smedjan, han filmade de här gamla smederna. Så det är dokumenterat alltså.
Mm-hmm.
Det är järn och färgsmän heter det väl, tror jag, det där filmen. Och där är den filmad utav prins Wille.
Mm-hmm.
Han var en filmfotograf och han var här på 40-talet var han här.
Mm-hmm.
Filmad.
Mm-hmm. Har du sett det filmen någonting?
Ja.
Ja.
Känner du de gubbarna som var med och spelade in det?
Ja.
De har ju anställda i bruket om alltså.
Mm.
Ja.
Det har inte varit några speciella människor eller så här, lite särpräglade människor som är omkring som du har känt till?
Ja, det har ju varit en massa höjdare från Sverige. Naturligtvis.
Mm.
Riksdagsdelegationen var väl där. Och vad heter hon? Hon var talman ett tag. Hon var kvinnlig. Jag tar bort hon där. Ja, jag kan stänga av det.
Medan du funderar. Ja, det är inte lätt. Det är så där. Det är så många också. Så kan man inte komma.
Det är mycket som händer under ett helt liv.
Ja, det är ju det.
Ja.
Sen när man ska försöka pressa sig själv och komma ihåg att det är just då. För allting
där. Det är ju mycket minnen man har naturligtvis.
Ja.
Men det är svårt att tåla och få fram någonting som kan vara intressant för andra.
Jo, men det är väl, det mesta är väl ganska intressant att höra.
Det fanns ju en del original och gamla farbröder och sådär. De var ju roliga att lyssna på när de höll på att berätta sina historier.
Vad finns de nu då?
De ligger ju...
Ja.
mycket skoj tycker jag. Man kan höra från förr hur de var. Du minns ingenting de har berättat då för dig?
Nej, inte. Jag bruket har ju ägts av olika släkter alltså.
Mm.
Och den sista brukspatronen heter Lars Gavrildin. Han efterlämnade en son. Den sonen, han bor i Örebro, eller Geting.
Mm.
Det stod han i år.
Mm.
Hur klar är det?
Ja. Claes Gavrildin heter han den?
Ja.
Ja, han får ligga där.
Och han är till en son som heter Hansin.
Mm.
Och han har varit här på besök.
Mm.
Och hans mor resten. Nej, jag tror att du var gift med en flicka från takten här.
Mm.
Hon var husförståndarinna och Dalsgavlid. Hon var 30 år yngre än han.
Mm.
Och småningom så gifte de sig med varandra. De fick en son, han var född 1927. Han lever så sagt var i Örebro.
Mm.
Heter Hansin. Han har varit här och hälsat på.
Mm-hmm.
Han är ofta besöker kyrkan här så att barnen ligger bra för kyrkogården.
Ja, ja.
Jaha.
Men när de hade sån här, hade de privata fester och sånt då, som inte ni...
Ja, det hade de. Ja. Men de var ju skjuten. Jag kom hit till Engelsberg och hade ju bruket övertogs av Avesta järnverk. Engelsberg övertogs 1917 av Avesta järnverk.
Mm.
Så då ingick det där alltså i jordkoncernen så att säga. Och då när jag kom hit då var ju herrgården tom. Men det var den inte heller. 1929 hade generalkonsulat som Jonsson anställt en kvinna som bodde på herrgården.
Mm-hmm.
Hon hette Rut Wingesson. Hon hade vårdat generalkonsuls mor
mm-hmm.
och hennes yttersta. Hon var utvildad på korshuset.
Jaha.
Och hon blev sedan själv. Och då sa generalkonsul Axel Axelsson till henne att ta till Engelsberg och rekreera er, för där är det bra luft.
Ja.
Ta dit och rekreera er, för ni får bo på herrgården.
Jaha.
Och där bodde hon. Hon kom dit 1929. Och sen blev hon kvar som föreståndarinna på herrgården. Hon bodde kvar efter 1967 då hon flyttade härifrån.
Jaha.
Som pensionerad då. Mm. Då flyttade hon till Avesta.
Mm.
Hon är numera död. Hon har varit kvar.
Så hon bodde i själva herrgårdsbyggnaden?
I herrgården.
Ja.
Alldeles ensam.
Mm.
Sen på sista tiden då, hennes syster hit, för hennes syster hade ledgås reumatism och var väldigt tålig. Och hon hade arbetat hos någon gammal man och sköt hans hushåll.
Mm.
Men sen kunde hon inte åka, hon inte med det längre. Och då kom hon hit till hennes färg och bodde hos syster på oss.
Mm.
Och hon hittade med sig landet på Avesta. Och hon är också borta med det där. Den var född 1982 var Rutbygget som visste det var väl några år yngre.
Skötte hon huset då som det var eller?
Ja,
var det fin skick då eller?
Tog till det bara. Sen hade hon vårt kvar som fått in och var i led. Det fanns ju 16 kakrummar som skulle eldas.
Ja.
Så skulle vi hålla det varmt på.
Ja, men det...
Så hade inte möbler som tar.
Nej. Och det fick
hon hjälp med då. Och sen höst och vård och städade så hela huset där.
Mm-hmm.
Då hade hon ju folk ifrån bruket där som hade upp och hjälpte till med det alltså.
Ja. Och gjorde det privat eller gjorde den det?
Nej, hon gjorde det på
som arbete.
Brukets kostnader.
Ja, ja.
Brukets stod ju för finanserna.
Ja, jaha. Ja, det var fint, det var lika fint då, eller hur var det då? Var det vatten indraget och sånt där, eller hur?
Ja, det var det.
Mm.
Vatten, el och vatten fanns ju där.
Mm.
Det var ju moderniserat undan för undan. Från första början hade de ju gasljus här. Hade man sett en elgas.
Jaha.
Så de hade gasljus i smala rör som efter i taket och fram till lamporna alltså.
Ja, ja.
Och sen hade de ett berg nere i sjön, eller vid ån.
Mm.
De producerade den där gasen.
Jaha.
Det var ett gasverk där. Det leddes in sin men sen från början av 70-talet då installerade vi elektriskt. Vi kom ju till slutet av 30-talet och då hade de en liten generator i ån som levererade ström. De hade likström var det på den tiden. Det var inte växel som utan var likström. Och det använde de då till att köra mjölkmaskiner lagom.
Mm. Det orkar med det då? Räckte till det då?
Ja, det räckte till det. Och sen hade de överskottsvärme som blev och det använde de som en utav herrgården där. Som installerade långa kamfränsrör som de fick elektricitet genom det från det elverket alltså de hade jord. Den är generatorn som producerar. Den hade nu en generator nere vid snickerifabriken här. Och för sen på kvällarna då körde de ihop den där. Och de pasade ihop den där. Så att då gav hela luket fick ström ifrån det här. Så då hade de i varje hus så fanns det då en, varje kök hade de en lampa.
Ja.
De hade i regel inte mer än en lampa. Den kostade 3,50 kvartalet kostade strömmen till den lampan, vill jag minnas. Vi dividerade det, vi skrev ut räkningar på det där. Så hade de den där strömmen ända ut till halvvägs. Och där så kom platschefen dit och då sa han att hade ljuset, det var så många rödbeta i taket, sa han. Det var så dåligt. Det var ju ingen som vidare ström utav den där.
Nej, men det var lite ljus i alla fall till allihop.
Ja, lite ljus, ja.
Det var väl lite märkvärdigt också kanske att få lys i alla fall på kvällen.
Och genom att de hade två aggregat som körde ihop så fick de ju så pass mycket som det räckte till alla bostäderna. Ja. Men sen i början på 1940-talet sen då drog de in växelström. Och de hade ju haft växelström när medjan här gick. Då hade de växelström där. Men sen tog de bort den igen. Men sen 1942 då tog de och utnyttjade ledningarna som fanns och drog ner växelström igen. Då köpte de ju ström från annat håll.
Då la de ner dem där i ån.
Ja, den var ju, den gick inte upp. Själv dog ju så. Det är ju inte länge som helst när det börjar lite sönder. Då skaffar ju ingen nytt vantan då. Man får ta köpa strömmen. Då installerar man ju växelström. Och det har funnits sen, jag tror det var, det kom hit eftersom jag kom hit. Alltså, det var väl 42 eller 43 någonting som blev installerat. Det har inte funnits så länge.
Nej.
Ja, länge det är 50.
Det är länge i alla fall. Beror på hur man ser det.
50 år sedan jag var här så var det länge sedan.
Ja. Men du har inte varit någonting i skogen eller någon vart något?
Nej,
har
jag
hört något?
Nej.
Du har inte hört någon skogshistorier heller?
Nej, det var väl inte. De kolade lite grann här. Några år. Vänderna kolade ju också. De slaktade ju hål. Det är kol till ytterna i masugnen i Högfors alltså. Så då körde ju förbi här. Och det var vännerna på andra sidan sjön också, som också kolade. Och de körde sin träkol över sjön då på vintern. Och sen förbi här och upp gamla banan här till Högfors. Och sen kom de tillbaka på, när de hade kört av sin foga, så kom de tillbaka. Och så lastade de en ny vända och de sen körde av det på alltså. De där vänderna, de var inte bra.
Men det är inget som du minns heller.
Jo, de minns jag väl det. Men att återberätta det är inte så lätt.
Nej, det är det som kan vara knepigt att återberätta. Det kan vara roligt att minnas vad folk har sagt för länge sedan. Berätta gråtiga historier.
Ibland kan man ju komma på någonting. Ska man minnas en hur minns man inte någonting.
Nej.
Så kan man komma på det ibland. Berättade Holger för dig då?
Han berättade ju mycket om att han snickrar här uppe och sådär och vad som har hänt och att hans...
Berättade han att verkstaden som rann ner inte om några år som har slutat.
Nej, det tror jag inte. Man hinner inte med allting heller.
Och det var, han kallade för Snickarstugan, kallade de det. Den är, eller han kallade för Snickarstugan. Och det har varit en bostad i ena ändan för det huset. Det ligger, bakom de här husen alltså.
Mm.
Det är i en lång länga bakom. Och där hade de en bostad i ena ändan. Och sen var det svinstad och lite sådana där i den andra bortländan. Det huset, det hade Holger då sin verkstad där han snickrade.
Mm.
Och 1900, han är född, han är född 11, 76, 76 slut han, ja. Och då brann det där huset ner till grunden.
Hela längan?
Ja, hela längan brann ner. Och det tog till det i gaven på gamla lagen, alltså numera är arkiv.
Ja.
Det tog till där också, men det tände aldrig någon gång. Men det svedde lite på gaven där, alltså. Och det där skedde samma år som Holger slutade. Så hans arbetsplats rann upp, kan man säga. Sen byggde de om det där och det är igen restaurerade. Men det var ju ett sånt där påbärdeshus alltså.
Mm.
Så det skulle ju ta, hittade de väl något virke som de klöv timmerstockar.
Mm.
Och så byggde de upp det där igen. Efter gamla fotografier, alltså gamla ritningar fanns det inte, men fotografier fanns det.
Mm.
Så det restaurerades och byggdes om igen 1976.
Mm.
Alltså. Och då ställde vi ordningen i det andra. Och där inne placerade vi oljetanken som levererar brännolja till arkivet. Alltså.
Mm.
Ligger nu i ena ända på det där huset. Alltså.
Mm.
Och lagen byggdes om då 1967 och blev arkiv.
Mm.
Det var ju plats för korna förut. Alltså.
Ja, ja.
Och en tjur hade det.
Jaha, de hade det också.
Ja,
en ilsken tjur.
Ilka sina kallar själva.
Det var ingen ilsken tjur.
Nej, det tror jag inte det var. Jag har sagt att de tillverkar sina egna kalvar.
Ja, det är nog bäst det.
Och inte sån där, alla sånt där.
Som de har nu.
Belgiska.
Ja, just det, den där.
Fantom.
Ja.
Tjur eller vad det var.
Ja, det borde de inte få ha, tycker jag. Det har inte varit någonting om spökerier eller någonting. Det har inte varit något sånt där småprat. Jag har
talat om att du spökar välgård. Det berättade utbringningshåll för mig att det spökade där alltså. Men jag har varit med om att jag spökade det inte.
Vad såg hon då? Det var...
Nej, hon såg väl ingenting heller. Men hon hade väl hört att folk sa att det spökade där.
Uh-huh.
Men det knäffar ju gamla kåkar.
Ja, det gör det.
Det huset är ju från 1940-talet. Alltså. Mm. Det är ju 250 år gammalt.
Mm.
Det är rätt fantastiskt.
Ja, det...
Och att det är ju ombyggt nu senare år. Alltså. Det är ju restaurerat.
Mm. Jo, men det är fantastiskt att så mycket är kvar i alla fall av allting. Det är, ibland önskar man att man kunde se hur det såg ut för vissa tillfällen. För det verkar som de hade haft någon park.
Köksflygeln där, den är ju ännu äldre. Den är ju på slutet av 1600-talet.
Ja.
1680 någonting alltså.
Uh-huh.
Och den var ju kök då.
Mm.
Och så var de maten in i herrgården. Den tillagade så det var ju mycket folk då. När det var, när Björkpatron bodde där, då var det ju mycket folk.
Mm.
De skulle ha mat och så vidare. Sen har det varit, på senare tid har det varit teater. Folk som har gått till där har ju spelat in en del av Gösta Bennings saga nere i Smedjan.
Mm.
Och då var ju Tommy Berglin var ju Gösta Berglin.
Mm.
Och då hette han Barit Falk då. Med en massa skådespelare var här och höll till. Och de bodde ju i Fagersta på hotell där. Men så kom de hit ut och då hyrde de herrgården för de skulle ha den inspelningen alltså.
Mm.
Och där satt de och åt också. De tog hit mat ifrån ner från Fagersta. Dörde de ut mat hit till Engelsberg.
Mm-hmm.
Och utspisade de här bollspelarna.
Mm-hmm.
Det var ju ett antal roliga gubben.
Har han varit med i något annat sammanhang?
Han som Han är gift med Mita Wilander.
Ja, Kjell... Vad heter han? Kjellson?
Ja,
Ingvar Kjellson.
Ingvar Kjellson,
ja. Ja.
Så jag hörde ju honom på TV.
Ja.
Han var guide på något sånt där... Något slott någonstans. Och då berättade han om det där. Och jag tänkte, det var en kvicklig guide. Varenda gång så hade han en ny version när han skulle berätta om någonting. Alltså. Så berättade han lika.
Nähe.
Samma sak. Och, så jag tänkte så det tänkte om han kunde vara så skicklig. Han skulle hitta på sådana här historier när man guidade.
Ja,
visst. han hade alltid en ny version av. Han berättade om något troll eller något som ett spöke eller någonting sånt där. Som fanns på det slottet. Och det var alltid något nytt som hade hänt varenda gång. Han visade det där alltså. Ja, nu han var fenomenal.
Han var lite mytomag.
Han var ju med och spelade in. Så hade han varit med på någon bilolycka. Och när de tog honom hit så körde de av vägen för att visa att han blev kvar. Han tog upp något sår i pannan. Så han hade en frostella fyllt. Han var med och spelade med teatern. Gustav Wellm såg att det var han. Han satt, de satt nere i smedjan, då satt, han i väggen satt på ljusstocken där nere. Har du varit nere i smedjan? Har du sett ljusstocken där nere, det som lyset av vattenhjulet. Där satt han och berättade om, julnatten tror jag det hette någonting. Då satt de och populerade i smedjan. Och jag kommer inte ihåg vad den finnen heter som spelar. Det är ju Selma Lagerlöf som har skrivit under boken. Och där har de berättat om en som var så elak. Vad han heter man inte. Och då var det Ingvar Kjellston satt med där och lyssnade på Berggrena när han berättade. Och de hade berättat sina historier alltså. Här var ju det där inspelningen var Bengt Lagerqvist. Han var chef, han inspelningsledare. Han var ju här då. Han var här i 14 dagar hur de uppsåg med det.
Och de har ju filmat en del av son här också. Var
ja, just det har de. Son gick för filmparken här.
Den där lilla.
Ja, här. Han gick ner där. När han killade honom. Det var Gunnar Hellström där som var 12.
Det här lilla har du aldrig använts när du har
varit
här?
Nej, vi har väl använt det någon gång. Det är ju... där hade de ju som lusthus. När herrgårdsfolket var här. Höll de ju till det på sommaren. Alltså det är ju... De drack vi eftermiddagskaffe och sådana här saker. Kungen var där en gång. Och han drack till kaffe där. Då hade de serverat kaffe där. Han var här 1989. Det var samma år som han hade pensionerat. Så var han här.
Hon var nog drack kaffe i den där lilla.
Hon drack en kaffe i.
Lilla lusthus.
Ja.
Det är så rart det där tycker
jag. Det finns ju fatt för 20-tal personer där inne. Ungefär. 15-20 personer får det plats. Sen kyrkan har ju hittat på nu att de ska vara här. Söndagen för midsommar är de alltid här. Har gudstjänst i parken. Då brukar vi hålla till här nere framför huset. Nere på gräsmattan. Jag har ju varit kyrkvärd en gång i tiden. Och det är från den tiden som det där kommer sig. För att då hade jag ju hand om i ordning här så att man bara komma hit och hålla gudstjänsten. Så finns det en väldigt kaka som inte tar av den på huset där. Så han använder vi och ringar dammarna. Alltså.
Ja.
Han använder mig som kyrkvärd.
Hur länge har ni haft gudstjänster här då?
Ja, det kan vara snart ett 10-tal år.
Jag tycker den här plätten är så fin. För ibland har jag tänkt också, tänk om man kunde haft något sån här bara finare musik, sån här visor eller någonting. Och sitta, den som spelar sitter ner mot vattnet så man kunde sitta lite på slänten.
Ja.
Det är väldigt
och
fint hade, ställe.
De hade en butikskår i Avesta. Och de var ju där och spelade en gång. Men de höll till på trappan när det nya kontoret.
Ja, ja.
Det är den de turisterna. Och Kinsilen var ju här och spelade in den där filmen. Mm. Han var väl här några dagar till här.
Det är inte några konstnärer eller sånt som har drivits hit sen då utav...
Nej, det är det väl inte. Det har varit konstnärer tidigare då.
Mm.
Men den sista som var här, det var väl Arthur Relius alltså. Mm. Han som var vårande Sverigetavlan som ni kanske vet alltså. Mm. Den finns ju med där nere nu i var ju utställning utav fotografier där nere.
Mm.
Har du tittat på dem?
Mm. De tyckte jag var jättefina.
Jag tar och ner tittar på dem där dagen.
Jag tyckte det var så roligt för att vi bor ju uppe i Dagmars. Och då var det ju ett av de här vykorten så ser man Tims, det som ligger nedanför Tims hus och de här andra. Det var ju utan de här plattorna då, då ser man ju hur det såg ut.
Mm.
När det var timmerhus och lite rött och vitt. Sen var det ju små staket så här runt varje. Det ser så jättefint ut. Det var ju lite ett otyg det där med den här gråa plattorna som satt på allting.
Länge har du bott här då? I Danmark visst?
Ja, jag har inte bott så länge, ett par år har jag bott bara.
Mm. Det är så länge sedan hon dog, ja det är det.
Mm. Och det var en familj som bodde innan oss också.
Var det?
Mm, de hade hyrt det. Det är en i Virsbo som äger det.
Ja, den är Gunnar Gunnar.
Ja.
Den är Gunnar Eriksson.
Äggubben som kallar. Äggubben.
Ja. Han är väl ungkarl fortfarande?
Nej.
Är han inte?
Nej, han är med någon fruntimmer där också från Virsbo. Från gamla
Virsbo. Han var ungkarl förut.
Mm. Nej, nu har han den här...
Det är hans föräldrar, nej det gör
det vet jag inte. Men hans...
Fadern heter Gunnar Eriksson. Och mamman, men hon var ju rätt gammal. Hon kan väl inte leva nu.
Men de har en auktionsfirma där tillsammans.
Ja.
Också. Auktionsfirma har de också i Virsbo.
Han är hans sambo. Mm. Jag träffade honom i på Engelsbergsdagen. Jag tog han där nere och sålde någonting.
Mm.
Det var inte ägligt, men det var en annan. Då var jag nere och pratade med honom. Så han köpte i Danmark.
Mm. Så vi hyr bara. Men i alla fall så är det väldigt kul med den där
porten. Med hästen igen.
Ja, det var en rolig idé tycker jag. Och barnen åka runt lite.
Ja, kul det varenda dag eller?
Jag har inte fått kläm på det ännu. Var det, hur ofta det är?
De åker nu i alla fall.
Ja, för de har satt upp en lista där på slaggabon.
Jaha.
Nej, jag sa det till Sonja, jag tycker de skulle göra en skylt och sätta ut på slaggabon också lite om historia om slaggabon. Holger berättade ju att hans morföräldrar eller farföräldrar bodde där.
Ja.
Och en annan familj också, att de var liksom två familjer som bodde i denna lilla stugan.
Ja, det var det.
Ja,
det var roligt. Det var ju bara morföräldrarna så var det en äldre dam, va?
Mm.
För den där... Han som var stadsfullmäktiges ordförande, han hette Gustav Larsson i Västerås.
Mm.
Han var född, hans föräldrar har bott här uppe i det här huset.
Mm.
Sen Holgers föräldrar alltså.
Mm.
Det var en fin gammal gumma. Hon var över 90 år gammal, visar jag.
Mm.
Men så heter Ragnar. Lite sådär äkta.
Mm.
Och han, morfar var också en lång, det var en lång gat. Men han dog ju strax jag kom hit så att jag minns honom bara. Men sen bodde hon ju kvar bland mororden alltså.
Mm. Har de utnyttjats alla de här, vad heter det, inte bostadshusen men alla de här byggningarna som är här när, under den tiden som du har bott här? När du kom hit, alla de här byggnaderna runt här?
Ja, det har du.
Det är något längst bort, det är väl något sädesmagasin eller vad var det?
Ja.
Eller? Sen är den här lilla...
Ja, det är något rot, det har du rotrutt, det är vita huset som jag menar det.
Nej, jag menar det här lilla minihuset som står mitt emellan.
Jaha, dasset.
Ja.
Ja, det har varit dasset.
Jaha.
Konsulinans dasset kallar vi det för.
Jaha.
Konsulinan Olsson.
Ja.
Det var utrymmet som kallade konsignans. Det var otroligt fint alltså. Mm. Det är tvättställ och grejer där inne. Och, och det är plats för låga, för barn. Det var man kunde sitta. Det var inte så högt där utan.
Nej. Men det användes inte då eller?
Nej, det har bara stått. Det har inte använts sedan jag kom dit alltså.
Nej. Men det är... Längre bort här, om man har mot Snyten, då är det ju ett hus mitt, om man säger mitt mot Herrgårdsparken, nära järnvägen. De står också förfaller.
Ja, jag har du.
Vad är det för något?
Det är, vad heter det? Inte trädgårdsmästarbostad, det bodde trädgårdsmästaren.
Jaha.
Som var trädgårdsmästare i Herrgården alltså. De hade ju det en gång i tiden.
Ja.
Det kallas för trädgårdsmästarbostad. Det skulle de ju restaurera, för det skulle bli ut så det påmärkt hus det också.
Mm.
Det var ett tal om det i alla fall att det skulle rasta åt det. Det har ju stått så rätt och länge jag har insats idag.
Mm-hmm.
Jag såg det när jag kom till.
Jaha.
Har ju inte någon med
det. Det har aldrig varit några planer på. Det har aldrig varit några planer på att göra något åt det.
Nej, det har ju inte varit det. Mm. Annars att nu för senare tid har, jag tycker att Axel Ove har talat om att det skulle göra någonting åt det också.
Mm.
Så nu vet du vem det är.
Nej.
Det var ju en han som har hand om psykoterapi. Han är ju anställd vid Olsson som aktuarie.
Mm. Jaha, så att det...
Det är arkivet. Det finns ett dokument, ska vi se.
Ja, det tror jag säkert att det gör.
All korrespondens som Olsson-koncernen har haft. Och alla andra.
Mm. Jo, det är allt som rör hela deras verksamhet.
Båtar och rederiet och hela vanrullan alltså. Och nu har de tagit över en del. Det fanns ju i Sara Silvergruva, fanns det ju bibliotek. Och det har de tagit över. Det höll på att förstöras utav fukt alltså.
Jaha.
Eller förvaras. Det togs ju hit och till. I Sverige, för här kan de ju just konditionera.
Ja, visst.
Kan hålla rätt för att tur på det.
Ja, det är inte bra om det är mögligt och sånt. Inte läsa det sen.
Det finns det grejer. Det är de som kan läsa om gammalt, vill läsa om gammalt, de kan göra det där.
Mm. Ja, det är ju mycket som rör just det, men jag menar, det finns ju mycket annat som
ja.
Vanliga människor
säger
så. Det har hänt och som, hur det har varit då. Men ni hade det ganska gott här då på bruket, de flesta, eller?
Ja, det var väl lite, det var ju knappa tider då också där. Och det hade någon som blev i något hus och ljus utan
nej.
När jag kom dit och då var det ju lantarbetaravtalet som gällde. Och de hade 63 öre timmen.
Mm-hmm.
Hade man då.
Mm.
Men när jag började i Högfors på bruket där, så hade de 75 öre timmen. En industriarbetare, en hyttarbetare. De var välbetalda, de var alltså 75 öre var bra betalda.
Ja, det är mycket det.
Sen hade de någonting som kallas för, hade en provision på järn, när de tillverkade järn. Och det blev mer än beräknat.
Mm-hmm.
Så fick de ju betalt för överproduktionen utav järn alltså.
Mm.
Det betalade de ut extra pengar på.
Mm-hmm.
På det viset kunde de träna lite över. Jag vet, ett år så hade de en statistik på låg medelförtjänsten på 1,14 i timmen alltså. Med det där bonusen de hade för det här med tillverkning utav backjärn då alltså.
Mm.
Då kom de upp i en bildsändning på 1,14. Mm. Det var inte
nej.
Det var väl på den tiden bra i och för sig alltså.
Ja, de var inte högbetalda i alla fall kan man säga.
Och inte hade vi väl liksom var månadsavlönade hade vi inte helt bra. När jag kom hit hade jag 125 månader.
Mm.
Och ett år då var jag 27.
Betalade ni hyra då också? För
ja.
Ni fick in alltså månadslön och fick betala alltså, hyra.
Jag hade, första tiden då hade jag ingick myra. Och det har ju dessvittat så det ingick det liksom i lönen.
Mm.
Ja, då byggde ju kontantlön istället alltså. Så
mm.
fick man sen vart det ju ända så fick man räkna dem upp det där. Och då skulle man ju skatta för det där. Och det, mm. staten skulle ju ligga ner och ha lite sängar långt också.
Mm.
Och då räknas det upp. Då var det ju värderas det där allt mer och mer så småningom. Så då tyckte man det var bättre att få ut reda pengar
mm.
och slippa ha någon förmån.
Ja visst.
För att skatta för förmånen var inte något roligt alltså.
Nej. Men det var helt tomma, ni fick inte några möbler eller någonting. De höll inte med någonting nej, sånt här heller. Nej, nej. Det fick ni köpa in allting.
Ja, ja.
Snickade ni själva möbler eller köpte ni härifrån?
Ja,
eller?
Vi köpte det. Det var ju en möbelhandlare i Engelsberg. De hade kommit hit på 1920-talet alltså.
Mm.
Och han sålde möbler alltså. Så när vi gifte oss sedan 1949 så då köpte ju möblerna där. All utrustning vi hade. Den har vi ju skaffat till.
Ja, ja.
Innan för
innan. Jo, men det var men på den tiden.
Men från början så var det ju...
Var han rimligt priserna den där då? Eller...
Vad sa du?
Var han rimligt priser?
Ja, då, det var han.
Mm.
Jag var ju på vän med honom också mm. så jag hade ju extra förmån där.
Mm. Men han hade allting, han hade sådana här vardagsmöbler så att
ja,
säga.
Ja,
det var inte bara fint utan...
Och sen tog han ju hem om han ville ha någonting extra så han, mm. han hade ju förbindelse med alla möjliga rör. Möbelkvinnor alltså.
Mm.
Han bor helt på att sen har vi skapat en del. Så det här har vi skapat på annat håll. Alltså, det har vi skapat sen han slutade alltså. Han hade affär med det är något elektricitetsverk som ligger efter landvägen där nere. Innan man kommer fram till själva strax efter Systerbo. Systerbo vet vad det är. Sen där nere då ligger det ett efter där är det nu byggt en grått hus alltså en grå
ja, jag är med.
Mm. Ja. Där låg hans möbelaffär.
Jaha,
alltså.
Ja.
Den raserades sen dess alltså. Den har, det var en träkåk som han hade möbelaffären i.
Alltså.
Den har tagit bort sen. Han slutade. Han är flyttat sig många år.
Mm.
Var 10 år eller nej, precis.
Mm. Men allt här på herrgården reparerades... Här, eller användes, det var inga, användes inte av någon hantverkare ute så här om man säger.
Det gjorde väl också.
Mm.
De ledde väl bort en del arbeten. Alltså.
De gjorde det ändå.
Ja.
Mm.
Jag vet inte, de stoppade ju omvävlar och sådana saker. Alltså. Då använde de sig av tapeterare som de ledde från utifrån. Alltså.
Mm. Men det fanns det ingen här då?
Nej, kanske? Det fanns inte. Anders var från fanns det.
Mm.
Men annars så fanns det ju gott om folk här. Det fanns Stockholms universitet var ju här och kartade lite grann inför det byggnadsvårdsåret och Engelsberg och historia.
Mm.
Och då har de ut en skrift och i den står det då hur mycket hantverkare det fanns här i Engelsberg. Och det förvånar mig, jag var så många från 48 olika yrken.
Oj då.
Det var frisörer och det var urmakare och det var
allt. Det var urmakare också.
Ja, och järnhandlare fanns det, de som handlade med järn. Alltså,
skomakare.
Skomakare fanns det.
Järnare fanns det också. Innan de rev kvarn och så.
Var det? Och järnarna fanns ju här när jag kom hit. Alltså, ja. Kvarnen gick ju då.
De malde något här igår också.
Nej, men han malde åt bruket alltså. Ja,
bruket.
De malde då träden och gröpade åt korna då alltså.
Mm.
Så att de malde ju havre sig. Jo,
mm.
ja, men det är Bergqvist hette han. Mm. Det var en gammal liten torpare.
Ja,
så
var det...
Han var lite glad för brännvin.
Jaha, ja. Det var nog många.
Så folk var mycket för den tiden.
Ja, jag tror det.
Så alltså, många som var...
Esprisa.
Själv har jag varit nykterist i alla dagar, så
ja.
Jag har inte ägnat mig av sådana saker.
Nej.
Det måste ha rökt och det har jag haft en attag att det är som jag är nu alltså antagligen.
Mm.
Utan det är ett halvår sedan, eller 10-6 år sedan att sluta.
Mm. Det går bra.
Annars rökte jag som en forskbindare.
Ja, ja. Gick det bra att sluta då?
Ja, det gick väl inte nog vidare, men mm. det då och då.
Mm.
Jag blev opererad och blev opererad för cancer här sedan.
Ja.
Sen jag har det på att 15 år har jag levt ur det. Ja.
Mm.
Men jag har råkat ut för allting sen man blev pensionerad alltså.
Ja.
Det var jag för frisk som helst.
Mm.
Jag var inte frånvarande mer än jag blev opererad för blindtarm, men det var enda gången jag var borta från jobbet för rutafunktion.
Jaha.
Men möjligtvis att jag någon gång blev bara kyl så jag var hemma, men jag tror inte det var ofta. Jag har varit frisk som bara den. Det får man ju gärna hos äldre som ska ha sina friska varma.
Mm. Ja, fast det känns väl lite bittert ibland också när man kämpar hela
tiden.
För sen vill man ju göra någonting sen när man blir fri, så orkar man inte.
Min hustru är inte här bra.
Nej.
Hon har ju tagit en bebjärna sen.
Mm.
Hon är drannad vad jag är.
Ja.
Men hon kämpar, hon är glädje honom.
Ja, jo, det är väl det. Man inte ger upp så. Han
är jättemän.
Ja, han krafsar omkring.
Alltså,
ibland så hör man riktigt hur han...
Han lever än.
Han riktigt krafsar så här. Ja. Man hör knakar i den där. Han vill ut.
Ja.
Bäst att släppa ut, han är fria direkt. Ja, för annars blir han nog ilsken.
Ja, det blir han säkert. Men de är så stora i år också.
Ja, det är de. Och det är inte, när de inte har satt fart ordentligt så är det lite otäckt att komma när de kommer in, tycker jag. De kan vara precis var som helst. Golvet, man sätter sig på dem eller någonting annat. Men här borta, om man går nedanför kontoret här på andra sidan. Har du också tillhört bruket då? Den byggnaden där distriktssköterskan har?
Ja, ja.
Det har också.
Ja, alltihop är även upp i backen där alltså.
Ja, ja.
Allting har tillhört bruket alltså. Hela, alltihop själva Engelsbergs stationen heller. Gränsen går vi ner vid Kvarn alltså ungefär. Där, sen är det ju privat bostäder alltså.
Mm.
Men alltså Kvarnen har ju tillhört bruket också.
Mm.
Och sen det huset som ligger på backen där... Där Jörgen Fröjd bor ju.
Mm.
Jörgen Fröjd, vet du vem det är?
Nej, men det lär jag väl ta reda på.
Ja. Han jobbar ju för bruket. Han har ju ägt det bruket också en tid nu. Fast nu har han sålt det igen.
Mm. Bor han där?
Han bor där. Mm. Han är samt med en möjlig till gifta där jag vet vad jag samt. Hon har varit sjuksköterska.
Mm. Vad var det för folk som bodde där då, över bron? Var det som jobbar här på bruket?
I huset?
Ja.
Ja, det var smeden alltså.
Var det smeden också?
Smedbyggningen kallade hon det. Det bodde ju smeder och vitalvetare en gång i tiden alltså. Men nu är det ju privat stad som bor där.
Mm.
Och nu är det ju tillhör inte den bruket längre heller alltså.
Nej.
Gränsen går ju över ån alltså. Mm. Bruket äger bara det här som ligger ner till snicker i dammen där.
Mm.
Och sen åker lite snyter.
Mm. Ska de inte göra någonting åt det här huset då som är här? Som håller på förfallen nästan.
Menar du?
Det som är precis här. Ja, eller det här som ser där.
Mm, ja, gamla krogen menar du?
Ja, ja.
Ja, det var ju...
Det är också
det som de skulle vilja köpa det där och ställa i ordning någonting. Han skulle, vad vet du, han skulle ha. Jo, han skulle inrätta ett kafé.
Mm-hmm.
Men det var ju ställen av det.
Mm.
Bruket de avvittrar ju ingenting, utan de har ju det kvar alltså.
Mm.
Eftersom det nu har vi rätt med för
rätt avvitt
alltså. Men det är klart att det där huset behövde ju repareras eller restaureras lite grann alltså.
Mm. Har det fungerat som krogen någonting?
Nej.
Vad kallar du för krogen?
Det har inte varit, sen jag kom hit har det inte varit utnyttjat någonting alls alltså.
Nej.
Utan där har jag bott, men jag träffar folk som har bott där alltså.
Jaha.
Så de fanns när jag kom hit alltså, och de har talat om att de har bott i det huset.
Jaha.
Men det är ju så ålderstiget och gammalt, så det kan ju ingen människa bo där nu alltså.
Nej.
Det är ju istigt i alla högsta grad.
Mm.
vintret överallt.
Det måste ha varit ganska smått och kallt ja, då också det. När de bodde där.
Ja, det är vårdrummet också. Det bodde ju en månad av det, och inte fyra familjer av det där i det huset.
Ja, man tycker man ser ju spisar överallt.
Ja,
alltså.
Ja, det är nog fyra familjer som bodde där. Jag vet en som heter Segerberg som bodde där. Han har berättat att han hade blivit. Men som sagt, vad säger man på vita linjen? Det
var ingen som berättade om hur det var och var där.
Lantbruket förvarade säd där ett tag. De körde in säd och på torg hade det tåg över vintern. Alltså. Men det var inte råttorna åt mig, så att säga. Och vi hade fått samt råna.
Det är i alla fall ingen som har berättat om hur det var att bo där.
Nej.
Det är ju också väldigt om man säger ganska ursprungligt skick fortfarande. Ja, man skulle kunna renovera det som...
Ja, det skulle man kunna göra.
För nu är det ju ingen som har behov av en bostad. Liksom, nej, där, utan då skulle man kunna bara göra det för att man kunna illustrera hur det var. För det är nästan så tapeterna sitter ju kvar allting
också. Ja, just det. Man använder det lite grann.